Vår predika idag har temat världens otro och Noas tro. Världens otro och Noas tro. Vi ber. Herre, sänd din heliga ande till oss och lys upp i våra mörka hjärtan så att vi förstår vad du vill säga till oss idag. I Jesu namn. Amen. Vi kommer att anknyta till den gammaltestamentliga texten från första Mosebok 6 som vi redan hörde. Men vi ska börja med orden i Hebreerbrevet 11, vers 7. I tron byggde Noa en ark i helig fruktan för att rädda sin familj. Efter att Gud hade varnat honom för det som ännu ingen hade sett. Genom tron blev han värden till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro. Det där med Noas ark är inte en saga. Alltså den berättelse som vi hörde i den gammaltestamentliga läsningen. Det låter ju så orimligt, som från en sagovärld. Många menar verkligen att allt det där med syndafloden är en gammal saga. Varför menar man det? Helt enkelt för att det låter så fantastiskt att man skulle ha kunnat samla så många djurarter och de skulle ha klarat sig i mer än ett år instängda i en stor båt. Det finns forskare som har studerat Guds anvisningar till Noa och tänkt igenom om det kan ha varit så. Och inte bara forskat, utan man har också byggt en fullständig och fullskalig modell av hur arken såg ut enligt den ritning som Gud gav åt Noa. Denna bilden är från en modell som har byggts av en skapelsetroende organisation, Answers in Genesis. De har byggt upp en temapark i Kentucky, Williamstown i USA. Den heter Ark Encounter, som betyder ungefär möte med arken. Den här temaparken öppnades 2016. Arken är 155 meter lång, 26 meter bred och 16 meter hög, precis enligt de bibliska måtten. Ark Encounter är ett stort företag och en väldig turistattraktion. Men de har också mött på motstånd av dem som inte vill underordna sig i Bibeln och tror på dess berättelse om syndafloden. För den här modellen av Noas byggföretag är ett stort hot mot utvecklingsläran. Jag ska ta fram några fakta som stärker vår tro på Bibeln, men som är svårsmälta för otron. För det första, arken som vi ser på bilden är byggd i full skala och framstår som helt enorm. Mycket större än vi kan föreställa oss utifrån måtten. Den kan jämföras till exempel med passagerarfartyget Amorella som nyligen gick på grund i Ålands skärgård. Modellen visar att det var helt möjligt att bygga en sådan farkost med dåtida teknik. På den tiden fanns skickliga hantverkare. I första Mosebok 4 talas det om musikinstrument, harpa och flöjt och om redskap av koppar och järn. Det kan ha tagit många decennier att bygga arken. För det andra. Modellen visar också att det var fullt möjligt att få in de djur som Bibeln berättar om. Vi måste komma ihåg att djuren kunde vara ganska annorlunda än dagens djur. För Bibeln bekräftar en av evolutionslärans grundprinciper att det har skett förändringar. Vi brukar kalla den mikroevolution. Vi vet ju att alla människor idag med olika hudfärg, olika kroppsbyggnad och så vidare härstammar från en enda familj. På samma sätt har till exempel hunddjuren sannolikt haft en gemensam förfader och förmoder i arken. Inte så att det fanns rävar, vargar och alla möjliga raser av hundar med i arken. De djur som kom till Noa i arken hade utvalts av Gud och leddes av honom. För det står att djuren gick två och två in till Noa. För det tredje. Arken flöt helt stabil på vattnet. Under hela tiden när vattnet vällde fram. Och det regnade så mycket. Den konstruktion som beskrivs i flodberättelsen var den mest stabila som man kan konstruera. Det skulle vara helt fantastiskt om människor på den tiden hade kunnat tänka ut och göra en ritning till en farkost som var så stor och samtidigt stabil. För det fjärde, innandömet var skickligt utformat med tre olika våningar. Det fanns utrymme för en väldig mängd mat som hade samlats för att det skulle räcka till för alla djur och människor under mer än ett år. Visst är det en svindlande tanke om man kunde samla så mycket mat? Och vad skulle man göra av med all spillning från alla djuren? Men så som Gud hade planerat det, fanns det nog planering för det också. Tänk på att Gud tillät köttmat först efter floden så att både människor och djur åt bara växtmat under tiden i arken. Den som vill veta mer om modellen i Kentucky kan gå till den här webbsidan arkencounter.com. En annan webbplats som innehåller mycket bra undervisning är den svenska tidskriften genesis.nu. De kommer inom kort att komma ut med ett specialnummer just om syndafloden. Allmänt vill jag påstå att det motstånd som finns mot Bibelns skapelse och syndaflodsberättelse är otro. Man vill inte acceptera att det finns en Gud som har skapat allt och gjort stora under. I den här otron har man lett människor vilse. Också många kristna som fallit i föga för den förståndiga människans tankepåfund. Det är faktiskt så att de fynd som man hittar i naturen, i bergen, i fossilen, de talar för en världsomspännande stor flod. De talar för Bibeln. Och så ska vi påminna oss det viktiga ordet i Hebreerbrevet 11:3, som uttryckligen säger att det är fråga om tro mot otro när det gäller skapelsen. Genom tron förstår vi att universum har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Den versen ska vi lära oss utan till. Vi ska så säga något om Noa och den tid när han levde. Det är hisnande för vår tanke att fundera på vilka som levde på Noas tid. Den här bilden är en återspegling av den kronologi som första Mosebok ger i kapitel 5. Då Adam ännu levde när Noas far Lemek föddes. Se bilden. Den här finns att är hämtad från mina bibelstudier eller första Moseboken som finns att ladda ner som en pdf från vår församlingswebbplats. Tidpunkten för syndafloden anges med en röd strecklinje. Noas farfar Metusela och far Lemek dog strax innan floden. Hur de här fäderna förhåll sig till Guds varningar vet vi inte. Hebreerbrevet säger att Noa tog emot Guds ord i tro. Gud varnade honom och helt säkert predikade han ordet för sina släktingar och vänner. Det som sägs om den här tiden i första Mosebok 6 är verkligen klarspråk. Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltid genom onda. Då sörjde Herren att han hade gjort människorna på jorden och han var bedrövad i sitt hjärta. Det måste ha plågat Noa oerhört att han inte lyckades omvända sina släktingar som var en väldigt stor skara människor. De fortsatte att leva i sina synder fast Noa kunde berätta för dem att de ska bli straffade genom en stor katastrof. Genom sin predikan blev han värden till dom, säger Hebreerbrevet. Men själv tog han Gud på orden. Han trodde Gud. Och genom tron blev han och hans familj räddade. Hans hustru och de tre sönerna med deras hustrur. Det kan inte ha varit lätt att ensam ta itu med det stora bygget av arken. Hans söner hjälpte honom förstås, men vi vet inte om han alls kunde få hjälp av tjänare som hörde till det otroende släktet och som skulle omkomma i floden. Tänk att bygga en båt på torra land. Och en så stor båt att ingen någonsin hade sett något sådant. Det står att Noa byggde på arken i helig fruktan för att rädda sin familj. Han underskattade inte hotet från otron. Villfarelse och dåligt liv är farligt. Det sprider sig som cancersvulster, säger Paulus till Timoteus. Petrus skrev, som vi redan läste, att Noa med de 22 bevarades när Gud lät floden drabba de gudlösas värld. Trots att de hade uppenbarelsen, de hade ju länge Adam ibland sig, som hade hört löftet av Guds egen mun, och trots att det fanns gudfruktiga män som Henok ibland dem, så hade människorna vikit av från Guds väg och levde efter sina kötsliga lustar, mot Guds vilja. Så snart glömde de bort Guds ord. Det är väldigt farligt att glömma Guds ord. Vi ska slutligen gå vidare till vår egen tid och jämföra med Noas tid. Då går vi till det vittnesbörd och de profetior som Jesus själv lägger fram i sitt eskatologiska tal. Vi går till Matteus 24 kapitel och läser verserna 37-39. Så som det var under Noas dagar, så ska det vara när människosonen kommer. Under dagarna före floden åt de och drack, de gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken. Och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska det bli när människosonen kommer. Ja, så här säger Jesus. Och han säger att det ska alltså vara likadant under de sista tiderna, innan människosonen kommer. Ondskan hade att göra med sexuell lösläppthet, som vi ser av första Moseboken 6, de två första verserna. När människorna började föröka sig på jorden och döttrar föddes av dem, såg Guds söner att människornas döttrar var vackra, och de tog till hustrur alla som de ville ha. Vi kan inte gå på djupet i frågan om vad som här avses med Guds söner. Vi kan bara konstatera att uttrycket används både om himmelska änglar och om människor som Gud gett ett särskilt ansvar. Det kan inte vara fråga om att änglar skulle ha haft sexuella relationer med människor. För Gud säger att änglar inte gifter sig. Det är snarare fråga om människor i ledande ställning som levde efter sina kötsliga lustar och inte brydde sig om Guds skapelseordning för äktenskapet. Här har vi en tydlig parallell till vår tid med den sexuella lösläpptheten och föraktet för äktenskapet mellan man och kvinna. Och vi kan ännu en gång gå till Petrus. Han skriver i andra Petrusbrevet 3 kapitel. Framförallt ska ni veta att det i de sista dagarna kommer hånfulla människor som drivs av sina begär och som hånar er och säger: hur går det med löftet om hans återkomst? Sedan fäderna dog har ju allt fortsatt precis som det varit sedan skapelsens början. De bortser medvetet från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och som genom vatten i kraft av Guds och genom vatten i kraft av Guds ord. Genom vatten och Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. Men de himlar och den jord som nu finns har genom samma ord sparats åt eld och bevarats fram till den dag då de gudlösa människorna ska dömas och gå under. De bortser medvetet. Så här är det också idag. Människorna borde veta, genom allt vad deras ögon ser och allt vad forskningen visar upp, att det finns en skapare. Paulus skriver i Romarbrevets 1 kapitel att det ligger uppenbart för dem. Ändå förnekar de honom. De tar ifrån Gud hans ära och berömmer sig av sin egen ära, sin pride, som blivit ett yttre tecken på människornas förvillelse i vår tid. Och ett tecken på det är också att man förnekar Guds ord om syndafloden, precis som de gudlösa på Noas tid skrattade åt honom som byggde en ark på torra land. Petrus säger att det ska bli likadant i de yttersta dagarna. Också då ska slutet komma plötsligt. Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna med våldsam dån, och himlakropparna upplösas av hetta, och jorden och dess verk inte mera finnas till. Visst finns det ändå sådana som säger att jorden kommer att ta slut en dag. Klimathysterin skrämmer människor, inte minst ungdomar. Men de har inget hopp. Det är därför som klimatfrågan blir så viktig. Deras framtid hänger på dem själva. Men för oss som har Bibelns förutsägelser ska tanken på den kommande katastrofen inte vara skrämmande. Den ska inte överraska oss, lika lite som floden överraskade Noa och hans familj. De andra togs med överraskning och omkom. Så ska det varna oss, så att vi inte blir överraskade när Jesus kommer, utan ge oss kraft och förväntan att vänta på honom. Noa fick vänta länge under tålmodigt arbete med förberedelserna. Och så ska också vi vänta tålmodigt, medan vi sköter vår tjänst i Guds rike, på ditt ägar, där vi blivit ställda. I den här väntan behöver vi också den heliga fruktan som Noa hade. Vi ska ha tålamod i bön att vi ska bli bevarade i tron och också be för våra närmaste, så att också det är beredda när dagen kommer. Vi behöver ha blicken på Jesus som är trons upphovsman och fullkomnare, han som uthärdade korset utan att bry sig om skammen och som fick utstå sådan fiendskap från syndare. Det är bara han som kan ge oss frid och hopp inför tanken på de svåra tider som vi har framför oss. Det är hans kraft som också vi kan vara vittnen inför dem som belackar och hånar oss för vår tro. Vik ej från Kristi kors. Det är för världen dårskap blott, men Herrens trogna finner där en oförgänglig lott. Vi ber. Lovad vare du, Gud, och välsignad evighet, som med ditt ord tröstar, lär och förmanar oss och varnar oss. Låt din heliga ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.